Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Kan du berätta lite grann vad du vet om Peymans och Riskars relation?
Min fru har berättat en del.
I Göteborgs tingsrätt sommaren 2019 hörs målsägandet Andreas. Han är mannen som Peyman gifte om sig med efter det att hon skilt sig från Riskar. Och även för Andreas berättade Peyman om hur hon tidigare har haft det.
Vad jag vet så kände hon sig aldrig fri. Hon kände sig inte att hon var värd någonting. Det var mycket, ja, hon uttryckte det som tjafs och bråk och att hon inte blev respekterad.
Att hon aldrig kände sig respekterad under sitt nära 20-åriga äktenskap med Riskar var något som Peyman ofta återkom till och som utgjorde stor del till varför hon ville skiljas från Riskar. Utöver det var det kontrollerandet och begränsningarna hon ständigt mådde dåligt över.
Om hon nu en eller två gånger om året i sitt arbete åkte på en arbetskonferens och sådana här saker, då hade hon berättat om att det var inte så, något som han accepterade, till exempel. Och det var ju sånt som förändrades sedan när hon gifte sig med mig. För hon var också mån om att bygga upp ett socialt nätverk. Det hade inte hon gjort eller kunnat göra tidigare.
Det är med djup sorg Andreas berättar om sitt liv med Peyman. Det var en kort men lycklig tid de delade tillsammans. Och han såg till att Peyman för första gången i sitt liv kunde känna sig både fri och respekterad. Men det här förhållandet slutade på värsta tänkbara sätt. Peyman mördades på grund av valen hon gjort. Och Andreas tvingas idag bearbeta sin sorg på hemlig ort och med skyddad identitet, då det vilar ett hot över honom. Du lyssnar på Rättegångspodden och på del 2 av 3 om hedersmordet i Mölnlycke. Mitt namn är Nils Bergman. Andreas och Peyman lärde känna varandra som kollegor redan år 2012. Men efter att ha hamnat på olika avdelningar stöter de inte på varandra särskilt ofta. Något som dock ändrar sig år 2017. 2 år efter att Peyman skilt sig med Riskar. De börjar stöta på varandra på jobbet igen och börjar då lära känna varandra på ett mer personligt plan.
Så uppfattar jag fortfarande som väldigt ambitiös, varm människa. Väldigt plikttrogen. Som prioriterade sina barn väldigt mycket. Men den stora skillnaden för mig då, det var att det fanns en mycket större glädje, en livsglädje i henne.
Andreas ser en ny sida hos Peyman. Hon är mer levnadsglad. Kärlek uppstår och de inleder försiktigt ett förhållande. För Andreas blir det av största vikt att respektera Peyman på alla sätt och vis och låta henne få känna sig fri. det blir själva grundbulten i deras förhållande.
Och det var väldigt viktigt för henne att känna det. Varför jag använde ordet respektera, det är också för att det var hennes sätt att uttrycka det. Och det är något annat än att vara accepterad eller acceptera saker. Så i det så blev hon väldigt modig. Hon uttryckte det på olika sätt också genom att visa en väldigt stor livskraft och livsglädje. Och hon var också väldigt noga med att inte bara förmedla det till mig, utan på andra sätt också förmedla de här möjligheterna som hon hade fått nu. Vissa av oss skulle kunna tänka sig att om man gifter sig så känns det lite att man blir mer bunden eller så. Men för henne var det precis tvärtom när hon gifte sig med mig. Och hon kände att hon fick och kunde ta ansvar över sitt egna liv. Och det var hennes val. Och att äntligen vara fri som människa och som kvinna.
Ju längre in i förhållandet de kommer, desto mer öppnar hon upp sig om hur hennes tidigare relation med Riskar varit.
Okej. Har Peyman berättat om någon form av hot eller våld från Riskars sida?
Jo, hon har ju berättat att det har varit fysiskt. Men de hade haft inslag av våld i sin relation. Men sen var det ju hela den här biten med att inte kunna bestämma över sin egna kropp.
Jag kan förstå också hur jobbigt det är givetvis utifrån din synvinkel det här. Va? Men så är det ibland. Ja.
Hur kränkt hon hade känt sig under hela den relationen.
Och det uttryckte hon för dig?
Ja, det var svårt för henne att uttrycka. Hon var... hade en stor integritet, men det var ju någonting som hon också skämdes över. Hon hade ju hamnat i en situation där hennes dåliga självkänsla och hennes det var så dåligt. Det var ju så dåligt. Det var inte hon. Hon hade ju levat så länge i en miljö och relationer som inte var. Det var, hon har gått mycket våld på sig själv liksom.
Samtalen de har om Riskar och om den hederskultur som Peyman menar är djupt förankrad i Riskars släkt leder de osökt in på deras förhållande och på den risk de tar.
Hon visste ju också att det skulle komma massa rykten och folk skulle ifrågasätta henne och att hon inte var bra eller att hon var dålig som kvinna eller så. Men det gjorde ju det också att hon var jättenoggrann gentemot mig då i relationen med mig. Hon hade jättebra koll på det liksom, för hon ville göra rätt ur alla aspekter.
Vet du om hon har berättat någonting för dig vad en skilsmässa inom den här kulturen innebär för en kvinna? Om en kvinna vill skilja sig från sin man.
Jag är liksom ingen expert på hederskulturer eller så, men så som hon uttryckte det så, ja, katastrof. I värsta fall döden.
Det är hennes ord?
Ja.
Ändå gjorde hon det.
Det är två saker som var viktiga för min fru. Det ena, att hon aldrig hade fått vara fri förut. I 20 år så hade hon inte fått bejaka känslor eller att tänka på sig själv. Hon ville upp. Hon ville uppleva livet. Hon ville uppleva kärlek, att kunna bli älskad och kunna älska någon.
Andreas betonar att han inte är någon expert på hederskultur. Men någon som däremot är det är Devin Rexvid.
Heder finns i de allra flesta samhällen. Har funnits i de allra flesta samhällen.
Han är tillkallad till rätten som sakkunnigt vittne, då han bedrivit många år i forskning om hedersrelaterat våld och förtryck. Devin berättar att hederskulturer historiskt sett inte är något unikt eller kopplat till något specifikt land. Men att studier visat på att kulturen växt sig extra stark i just Irak och Kurdistan, som tillsammans utgör en del av vad forskare kallar för hedersväldet.
Det är ett ganska starkt fäste för hederskulturen, men också för hedersrelaterat våld.
Det så kallade hedersväldet sträcker sig från delar av Asien till Mellanöstern och ner till Afrika. Studier som Devin tagit del av visar att mängden hedersrelaterade brott, såsom till exempel hedersmord och könsstympning, i dessa regioner är högre än i andra länder och regioner. Men för att alla i rättssalen ska förstå vad det är Devin menar när han använder begrepp som hedersvälde och hedersrelaterade brott, så försöker han bryta ner det hela och förklara vad det är som utmärker en så kallad hederskultur.
Mäns identitet kopplad till kvinnors kropp, beteende och sexualitet har en väldigt central betydelse. Mäns manlighet, maskulina identitet, hederlighet, förtroende, status i samhället är beroende av deras förmåga eller oförmåga att kontrollera närstående kvinnors kropp, beteende och sexualitet. Och med närstående kvinnor menar jag systrars sexualitet, mödrars sexualitet, kvinnliga kusiners sexualitet.
Heder bygger i stort på två väldigt starka ideal. Oskuldsidealet som berör ogifta flickor och kretsar kring att sexuella relationer innan äktenskapet ska bestraffas. Och kyskhetsidealet som berör gifta kvinnor och kretsar kring att vara sin man trogen, så till den grad att mannen kontrollerar kvinnans klädsel och beteende. Om man som kvinna bryter mot oskuldsidealet så är repressalierna brutala. Könsstympning är inte ovanligt, där syftet är att få flickor och kvinnor att förknippa sitt könsorgan med skuld och smärta.
Att minska deras sexuallust så att de inte ägnar sig åt äktenskapligt sex. Rykten, att sprida rykten om varandra har också använts och fortfarande använts som social kontrollmekanism. Och så kallad paternalism då, att det är män som definierar vilka drömmar kvinnor får drömma, vilka livsprojekt de kan driva för och så vidare. Den paternalismen bygger på en tydlig könshierarki, att män av ålder är överordnade kvinnor.
Och de här idealen försöker man i en hederskultur upprätthålla och kontrollera genom vissa mekanismer.
Dels könssegregering, att segregera flickor och pojkar, kvinnor och män, i hemmet, i skolan, på fritiden, på arbetsplatsen, i offentligheten, i stort. Men också genom krav på anständig klädsel, på könssegregerade tider, könssegregerade rum, arenor och vidare. Sen har man också praktiserat barnäktenskap, fångsäktenskap, och det är den äktenskapstradition som favoriseras extra mycket i hederskulturen.
Det finns också en stark tradition kring äktenskap i många av de länder som innefattas av hedersväldet. I en strävan efter kontroll är det inte ovanligt att släkter bestämmer vilka av männen som ska gifta sig med vilka av kvinnorna. Kurdiska äktenskap är ofta mer av en uppgörelse mellan två familjer, menar Devin. Och det är inte ovanligt att två kusiner paras ihop inför ett giftermål.
Anledningen att kusinerna anser man har bäst koll på deras så kallade renhet inom citationstecken.
I en hederskultur är också respekten män emellan viktig. Och det är viktigt för män att visa att man kan kontrollera kvinnor och deras sexualitet. om man inte kan övertyga den manliga omgivningen om att man kan kontrollera kvinnor på det här sättet, så nekas man rätten till respekt, vilket blir ett hårt slag för den mannen. Så hårt att mannen då kan tänka sig att göra i princip vad som helst för att återfå respekten.
Och det är mot den bakgrunden vi kan förstå att mäns rätt till respekt genom kränkning, förtryck av kvinnor, i extrema fall genom att ta livet av dem, har företräde framför den mest fundamentala rättigheten som en människa kan ha, nämligen rätten till livet. Så kvinnors rätt till livet är sekundär i förhållande till mäns rätt till respekt. Anser man att man har hamnat i en situation, eller blivit försatt i en situation där man har tappat ansiktet, så ska man se till att bestraffa den eller de som har gjort att männen i familjen har tappat sitt ansikte. Så det är en kollektiv angelägenhet.
Det blir ofta en kollektiv angelägenhet, menar Devin. Eftersom att hela släkten också drabbas av den skam som mannen som förlorat sin rätt till respekt drar med sig. Det blir en antingen eller situation där mannen antingen fortsätter leva skambelagd eller gör något åt saken. Den mest extrema åtgärden är då att ta livet av den kvinnan man anser har agerat respektlöst. Och detta klassas då som ett hedersmord. Det som utmärker hedersmord är enligt Devin och den forskningen hänvisar till att upprätthållandet av heder utgör själva motivet. I ett hedersmord är det också av vikt för förövaren att tillfoga skada på kvinnan som är proportionerlig till den skam kvinnan åsamkat.
Man vill framkalla dödsångest hos offren.
Ju mer skambelagd mannen känt sig, desto fler, till exempel knivhugg, ska kvinnan utsättas för.
Utifrån den smärtan, det lidandet, vill man tillfoga den som har dragit skam över en.
Devin berättar också att det händer någonting fysiskt med en man som blir skambelagd. Hållningen blir krumpen, huvudet sjunker ner och man undviker ögonkontakt. För att kunna rätta upp sig igen och ta sig ur skammens mörker behöver man skicka ut en signal till omgivningen. För att omgivningen ska förstå att man vet vad som krävs för att återupprätta heden, både för sig själv och för sin släkt. Det är dock inte vem som helst eller vilka som helst som har det i sig att utföra en sån drastisk gärning som mord.
Den här typen av handlingar, gärningar, kräver disciplin, stark vilja. Det är inte vilken handling som helst att ta livet av en närstående kvinna, av en syster, av en kusin, av en mamma. Det kräver väldigt stark vilja.
Den starka viljan är förknippad med hur stark hedersnormerna är i den kultur man är rotad i. Och ju starkare hedersnormerna är, desto vanligare också med långsinthet. Alltså att det kan gå lång tid från att överträdelsen ägt rum till att mordet planeras och utförs. En annan viktig punkt Devin lyfter fram är att ett mord med hedersmotiv sällan hemlighålls eller sker i det fördolda. Tvärtom så vill man att släkt och övriga ska få reda på vad som har hänt, eftersom att det är så skamfläcken tvättas bort.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Skilsmässa är starkt tabubelagt då i hederskulturen.
Devin kommer osökt in på vad en skilsmässa innebär i en hederskultur.
Dessutom, om kvinnan lämnar sin make för en annan, då är det en ytterligare kränkning av mannens, men också av familjernas heder och anseende då.
Det anses tabubelagt och extra allvarligt om det är kvinnan som tagit initiativet. Skammen som en skilsmässa för med sig går alltså inte bara ut över den lämnade mannen, utan över hela familjen och även släkten. Och detta får stora konsekvenser för mannen i fråga.
Både krav men också misstankar mot honom. Vad är det för fel på honom? Är han inte en riktig man? Han vill inte tillfredsställa sin hustru sexuellt. Är han inte mån om sin heder? Varför accepterar han det här?
Men om man bara ska sammanfatta det, så uppfattar jag det då som att situationen för kvinnan blir än mer svår för henne om hon inte lyckas få igenom då den här religiösa skilsmässan.
Så för hon anses vara en kvinna som maken fortfarande kan göra anspråk på. Hon är inte skild på riktigt, om jag ska uttrycka mig lite slappigt.
Ja.
Det är den svenska skilsmässan uppfattar man inte som en riktig skilsmässa. Och det har att göra med lojaliteterna i hederskontexten. Man har inte sin lojalitet mot rättsväsendet, mot staten, mot samhället. Man har sin lojalitet mot den egna gruppen, den egna kulturen, den egna traditionen. Då.
Mm.
Den forskning Devin gjort på olika uppmärksammade hedersrelaterade mord visar på att det förr i tiden var vanligare att gärningsmännen också erkände att upprätthållandet av heden legat som ett bakomliggande motiv till gärningen de begått. Men det här har idag ändrats, menar Devin.
Man har förstått att ett hedersmotiv kan, med betoning på kan, utgöra en försvårande omständighet i svensk hälsan. Man är väldigt med att förneka, dölja hedersmotiven.
Och man kallar det på olika sätt, hedersmord eller vad, men det har inte med det att göra faktiskt.
Mm.
Vi hör återigen Riskars storebror som vi kallar Sami. Han som åkte och hämtade upp Riskar efter det att Riskar mördat Peyman. Han vittnar om att Riskar mått dåligt över skilsmässan och att svartsjuka gentemot Peymans nya man säkerligen kan ha spelat in i det som sen kom att ske. Men han tillbakavisar starkt att just heder, med allt vad det innebär, skulle vara ett motiv.
Men vad betyder hederskultur för dig?
Jag vet inte vad det betyder. Jag har aldrig känt någonting.
Nej.
Alltså, det är äckligt. Det vet jag.
Mm, men du kan ingenting mer om det?
Alltså, jag vill inte heller veta.
Nej.
Enligt Sami existerade inte någon hederskultur i deras släkt. Men åklagarparet Lotta Nielsen och Hanna Rajame har hört annorlunda från annat håll.
För vi har ju pratat med Peymans familj här, familjemedlemmar. Och de har ju bekräftat, enligt deras uppfattning, att det förekommer hederskultur i Riskars släkt.
Snälla, i min släkt?
Mm.
Okej, okay, när och var?
Ja, att du gör det, att du har gjort det under tiden när de har varit skilda och de har varit ihop under senaste åren.
I min
åren.
Familj?
Mm.
Det här är bara nonsens faktiskt.
Okay.
Alltså, till och med vår pappa tänkte inte ens på det här. Och det har inte med religion att göra, hedersmord.
Men vet du hur
vi kan inte stämpla alla. När vi kom från Mellanöstern, det betyder inte att alla ställer sig på samma kant. Snälla.
Sami irriteras över vad han anser vara en slentrianmässig syn som åklagarna har, om att hedersnormer blandas in bara för att de kommer från Mellanöstern. Men åklagarna har fog för sina frågor, då det i utredningen framkommit att vissa rykten spridits om Peyman från Riskars familj.
om att Peyma var en dålig kvinna för att hon skilde sig och gifte om sig.
Om man känner Peyma, då man ska aldrig påstå det här. Det är fel. Det är fel.
Men har du hört några rykten om det?
Vem har sagt det?
Nej, jag bara undrar om du har hört några rykten om att hon skulle vara en dålig kvinna för att hon har skilt sig utom sig.
Då jag ska svara den personen faktiskt själv.
Du har inte hört några då?
Nej.
Nej. Du, det finns ju, du har hittat en chatt där du...
En annan angelägenhet som åklagarna vill få klarhet kring är en chattkonversation som Riskars syskon haft med varandra. Riskar var själv inte delaktig i konversationen, men däremot pratas det mycket om honom och om det problem som tycks ha uppstått.
Vi har ett stort problem. Vi måste prata ihop oss på ett smart sätt. Vi måste prata med Riskar. Vad handlar det om?
Jag tror det var när det var någon bröllop där i Tyskland. Då, jag tror han ringer dit och pratar med någon där. Och sen samtidigt...
Chattkonversationen som påbörjas i augusti 2018 kretsar alltså kring att lösa ett problem. Och problemet tycks ha att göra med att Riskar fortfarande mår dåligt över skilsmässan. Och att detta går ut över Riskar och Peymans gemensamma barn. Den ena av Riskars fyra systrar, som vi kan kalla för Nasrin, skriver att Riskar måste börja ta papparollen. Annars kommer socialen att hämta barnen. Men hon skriver också att hon ska ringa och prata med Riskar. Samt att om de övriga syskonen ser Riskar och Peymans son ska de agera normalt och inte säga något. Vad som menas med det är oklart. Sedan hoppar en av de yngre bröderna in och säger att han pratat med Riskar. Men att han inte kan återberätta vad de har pratat om här i chatten. Men att han ska förklara senare när de alla träffas. Samma broder tillägger även att han behöver ha en bild på Peyman. Syster Nasrin återkopplar senare och säger att hon också har pratat med Riskar. Och berättat att hon sagt till honom att Riskar och Peyman får gärna döda varandra. Så länge de slutar att försumma barnen. Chatten fortsätter att kretsa kring att Riskar mår dåligt, beter sig konstigt och inte verkar vilja leva, citat, som en människa. I november skriver Nasrin att Riskar kommer föra över 50 000 kronor på deras konto och skriver, citat, han vill inte att ni vet, samt han får inte få reda på att ni vet.
Men när du får så mycket anklagelse att jag ska ha gjort det här, att jag skulle ha planerat det här, vet du hur mycket frustration det bygger inom dig?
Vi hör nu syster Nasrin. Hon inledde själv med att framhäva att hon under utredningens gång upplevt att hon misstänkliggjorts och anklagats för att ha haft någonting med planerandet av mordet på Peyman att göra. Men Nasrin är inte och har heller aldrig varit misstänkt för någon delaktighet, utan förhördes av polis som vittne och likaså är hon också tillkallad till rätten som vittne. Det åklagarna vill få reda på är vad hon menar med det hon skriver i chattkonversationen, om att ett problem uppstått som måste lösas.
Hela konversationen går ut på att barnen mår illa. Barnen mår inte bra. Och det har ni sett. Barnen hamnat mellan stolarna. Det var därför den där konversationen. Och jag ska lägga till att den där chatten inte kom till för det. Nu när jag har tittat tillbaka på chatten. Chatten kom till för att vi skulle hjälpa en släkting i hemlandet ekonomiskt. Men när det här dök upp, då började vi skriva om det också i chatten.
Och det som dök upp, menar Nasrin, är omtanken för barnen som hon upplever farit illa på grund av Riskars mående. Det är det, samt prat om att planera en resa och hjälpa en annan släkting ekonomiskt, som chattkonversationen kretsar kring, för hennes del.
Vad tycker du om Peymans familj? För det är ju ändå din familj också, kan man säga.
Jag har för länge sedan sagt ifrån mig den familjerelationen, och det har mina barn också fått ta del av. Att jag har inte familj förutom mina bröder, syskon och deras barnbarn.
Och vad är anledningen till att du har tagit avstånd från dem?
Det är familjegrejer.
När det kommer till skilsmässan och omgiftet berättar Nasrin att Riskar med bestämdhet sagt att varken hon eller övriga syskon på något sätt får lägga sig i det problemet. Och detta valde Nasrin också att respektera. Åklagaren Lotta Nilsen vill dock höra hur snacket gick i släkten efter det att Peyman gifte om sig.
Är det någon i din släkt som har yttrat eller haft tankar om att Peyman är en dålig kvinna för att hon har skilt sig från Riskar och därefter gift om sig med en, kan revidera då, med en svensk man.
Betona inte svensk man. Det spelar ingen roll vad han har för etnicitet. Alla vi är människor. Du kanske drar dem i termen att du inte ser oss som svenska, men det får du, det är upp till dig. Ingen i min släkt har uttalat sig illa om Peyman. Absolut inte. För det första fick vi inte yttra oss alls på något sätt om skilsmässan. För det andra, alla respekterade Peyman. Hon var en omtyckt kvinna. Hon var en hjälpsam kvinna i familjen, så absolut inte. Någon kanske, man kanske har försökt få dem liksom ihop igen. Och jag vet att det har gått mycket skitsnack där jag, även när jag har lagt mig. Men absolut inte.
Ja. Vet du om det är några i ditt hemland som har snackat skit om Peyman?
Folk där nere, förutom mina bröder och systrar.
Ja.
Säkert.
Mm. Och varför skulle det vara säkert?
Det är så de har den uppfattning de har där nere.
Berätta gärna för
oss. Det är den uppfattning de har där nere, punkt.
Att vad? Att hon är en dålig kvinna?
De kanske tyckte det, jag vet inte. Jag har inte hört något, så jag kan inte yttra mig om det.
Nej, men du säger ändå att säkert är det så att de har den.
Säkert har de gjort så, de gör inte så, de nere så.
Måste jag säga igen?
Förhöret med Nasrin blir något rörigt och i vissa fall också motsägelsefullt. Nasrin säger att hon sagt upp kontakten med Peyman samtidigt som hon framhäver att Peyman var en omtyckt och respekterad kvinna av alla i släkten. Hon reagerar också på åklagarens val av benämningen svensk man, vilket är en benämning hon själv ofta använt i polisförhör. Hon menar också att, citat, de där nere och syftar på den övriga släkten i Kurdistan tänker på ett helt annat sätt kring till exempel äktenskap och skilsmässa än vad deras släkt i Sverige gör.
Menar du att det är skillnad på kurder i hemlandet än kurder som bor i Sverige? Eller ska...
Det är stor skillnad, markant skillnad.
Kan du berätta då varför det är skillnad och på vilket sätt det är skillnad?
För det första, folk där nere försöker, familjer framförallt, försöker föra ihop ett barn när de vill gå isär. Det fick vi inte göra här. Det är en markant skillnad.
Ni fick inte, men ni ville eller?
Vi ville gärna prata om det, men...
Men då är det ju ändå samma sak, liksom att familjerna här försöker föra tillsammans igen och även i hemlandet. Var det någon annan, någon skillnad?
Ja, att vi inte fick. Där är det ingen som kan säga till. Och de lyssnar inte. Fast vi vet att när någon säger nej, jag vill inte, då vet vi, då respekterar vi integriteten där.
Både släkten i Sverige och släkten i Kurdistan tycks alltså båda sträva efter att återförena ett par som vill skilja sig. Men att den stora skillnaden är att släkten i Sverige förbjuds lägga sig i. Nasrin framhäver att man i familjen, efter uppmaning av Riskar, också respekterar beslutet att inte lägga sig i. Det tycks alltså vara det som är viktigt att respektera, snarare än att respektera och acceptera själva skilsmässan och personen som vill skilja sig, i det här fallet Peyman. Under förhör med Peymans närstående framkommer även uppgifter att en av Nasrin och Riskars systrar, som är bosatt i Irak, ringt upp till Peymans brors fru och sagt, angående Peyman, citat, tror hon att en svensk hade varit bättre än vad vi är? Vi kommer att döda henne. Vi kommer att döda hennes dotter också. Men vi kommer inte att döda hennes son, eftersom han är vårt blod.
Det har ju förekommit i den här förhandlingen uppgifter att... ska döda Peyman och hennes dotter på grund av det här som hon har gjort då.
Skitsnack. Min syster skulle aldrig någonsin säga någonting sånt där. Aldrig.
Den här uppgiften tillbakavisar Nasrin bestämt. Men själva anledningen till att hennes syster aldrig skulle säga någon sån sak verkar inte vara på grund av att det vore fel att uttala ett sådant hot, utan för att repressalierna skulle vara för allvarliga. Systern skulle själv löpa risk att dödas på grund av ett sådant uttalande.
Mm. Och vad menar du då?
Att hon kan bli dödad i sin tur, min syster.
Så varför skulle hon bli dödad, menar du?
Av deras familj.
Jaha. Va? Jaha, sa jag. Varför skulle de döda henne?
Kanske för att förebygga att inte någon annan dör, vad vet jag.
Efter det att Peyman mördades så verkade det som att Nasrin och en av hennes bröder ville uppmärksamma det som har hänt för de lägger upp olika bilder på sina Facebook-sidor. Bland annat en bild på en leende riskar med texten "Blod är tjockare än vatten".
Vad tycker du om det?
Jag har också bilder på riskar. 25 eller 26 december. Han är min bror. Inget i världen kan göra så att han, att den relationen blir så. Hans handling, jag finner inget ord för det så. Han är fortfarande min bror. Jag har än idag inte accepterat det här. Jag har inte erkänt det för mig själv. Jag har inte pratat om det här med min dotter, för jag vägrar att erkänna att någonting sånt här har hänt. Så när du får massa kränkningar, massa anklagelser. Jag saknade min bror. Som jag sa till hans son, just under den tiden så var både lika död för mig.
Så var?
Både lika död för mig.
Skulle du säga att ni lever i en hederskultur eller inte?
Nej.
Ingen i deras släkt lever efter någon hederskultur, menar Nasrin. Och enligt henne och övriga i släkten är det helt okej att gifta sig med vem man vill. Men det här stämmer inte med vad Nasrin tidigare uppgett i förhör, enligt åklagaren Hanna Rajame, som tar över utfrågningen.
Och det är så att jag har läst ditt förhör. Och du har svarat lite annorlunda på...
Ja, jag ser det än idag. Jag har sagt det där jag jobbar också. Det är inte så att jag går och presenterar vem som helst för min dotter. Gärna, det ska vara en kurd. Helst. Man kommer hon med en annan etnicitet, en annan religion, bakgrund, you name it, hudfärg, vad som helst. Min dotters kärlek, hälsliga, går före allt annat. Jag vet att i hederskulturen så är det mycket vad folk tycker och tänker, vad de säger om mig. Men i min värld så är det min dotters lycka som går före allt annat. Och hennes respekt framförallt, integritet.
Jag har vad du säger. Men jag skulle faktiskt vilja läsa upp det som du har sagt.
Absolut.
För det är inte riktigt så det säger idag.
Jo, det är det.
Ja, jag uppfattar inte det, men jag kanske kan läsa det som du har sagt där. Alltså.
Ja.
Mm. Och då, är frågan, då ställer man en fråga då till dig. Som är så här. Vi har uppgifter om att personer i din släkt efter skilsmässan har pratat om att Peyman var en dålig kvinna eftersom hon gifte om sig. Är det något du känner till? Och då har du svarat så här, i alla fall i förhöret då. Ni ska ha klart för er att det är en hederskultur vi lever i. Det finns säkert 1000 släktingar som har åsikter. Det är bara så det är, det kommer vi inte ifrån. Hederskulturen säger att vi inte ska gifta oss med svenskar.
Precis, den säger så.
Ja, men det stämmer det som du har sagt. För jag tyckte inte riktigt, jag fick inte den uppfattningen nu när du...
Jag har precis beskrivit, du ser släktingar, mina släktingar som ni beskriver, det är mina bröder och syskon. Men sen pratar ni om Kurdistan, för här har vi sett att vi har inte fått yttra oss på något sätt. Så hederskulturen finns absolut där nere, men absolut inte här. Och jag ser det återigen, utifrån där jag kommer ifrån så vill jag helst att mina barn ska också gifta sig med kurder. Men jag har också fått lära mig att mina barns lycka, integritet, respekt går före allt annat. Och just därför respekterar vi deras val också. Att inte lägga oss i. Vilket innebär att det där spelar ingen roll. Ja. I specifika fall.
Men är det så ändå att den här kulturen som man ändå har med sig då från sitt hemland sitter djupt rotad? Är det liksom, kan man komma ifrån det?
Det kan finnas... någonstans, absolut. För det är liksom, det går över i generationer. Och som jag sa, hederskultur och det här patriarkala systemet vi lever i, det är inte långt ifrån varandra.
Nej.
Det är inte det.
Nej, men jag förstår det.
Nej, det är inte det. Det enda som skiljer sig egentligen, det är det här kollektivet, vilket vi har gått ifrån. Det här kollektivet där riskar sa, ni får inte lägga er i. Vi, det är hans kollektiv. Och där respekterar vi integriteten. Vi la oss inte i. Det är det som är skillnaden. Och det är det jag vill gärna att ni också...
Jag förstår, men jag tänkte ändå... För min fråga var ju om det här ändå sitter djupt rotat. Även om det är så att... Jag förstår ju också att det sker förändringar om man lämnar sitt hemland. Och det är också att det sker förändringar efter varje generation. Men hur sitter det här i? Sitter det djupt rotat?
Frågan är om släktingar pratar om Peyman. Och det är det jag syftar på. Att det finns ett hederskultur där. Men det här kollektiva finns inte.
Nej, okej. Men är det så ändå att... Du vet om det är folk då i hemlandet som tyckte att det var
dåligt av Peyman eller fel av Peyman att gifta sig med en svensk man?
Som jag har sagt, jag har ingen kontakt med dem och de har säkert tyckt det. Men det har inte påverkat oss. För det första, vi som är närmast riskar fick inte lägga oss i. Så jag tror inte att någon annan fick lägga sig i heller.
För du har också nämligen pratat om det här i förhör. Jag tycker inte heller att det riktigt stämmer med det du säger nu.
Okej, okay, får höra.
Upp det som du har sagt. Mm. Och det är samma sida.
600. Mm.
Precis. Och då får du frågan så här. Vem kan ha sagt så att Peyman var en dålig kvinna? Och då säger du så här. Många i hemlandet tyckte att det var en jättedålig idé att hon gifte sig med en svensk man. Mm. Men jag har aldrig hört någon säga så rakt ut. Det är ändå så det ses på att man gifter sig med någon annan än en kurd.
Har jag sagt något annorlunda här? Att de anser det så i hemlandet?
Nej, men du bekräftar ju det här. Nu bekräftar du att många i hemlandet tyckte att det var en jättedålig idé att hon gifte sig.
Hur många mil är det här från min, härifrån från Göteborg där händelsen har skett i Kerkhog? Där vi kommer ifrån. Hur många mil är det?
Jag bara frågar om det stämmer det som du har sagt där.
Jag har sagt till dig, det är en annan uppfattning där nere. Ja.
Ja.
Du har bekräftat detta.
Ja, ja, men det är inte som, fortfarande inte så mycket annorlunda än från Sverige.
Åklagaren Hanna och så går också till bilderna på den leende riskar som läggs upp på Facebook dagen efter mordet.
Men varför kände du att du var tvungen att visa det genom att lägga upp en bild på riskar? Man kan ju känna det här, men varför var du tvungen att lägga upp en bild på riskar och visa det även på andra?
För jag led. Och glöm inte, han har haft en papparoll för mig. Det kommer vi inte heller ifrån. Det är inte bara en bror-syster-relation. Han har tagit hand om mig. Han har visat mig. Han har varit en del av det jag är idag. En del av det svenska samhället som ni vill gärna marginalisera oss ifrån.
Är det så att blod är tjockare än vatten?
Det har du fått svar på, tror jag.
Är det jag?
Ja.
När experten på hedersrelaterade brott, Devin Rexvid, går igenom hela förundersökningen för att ge sin bedömning över huruvida mordet på Peyman var hedersrelaterat, så fastnar han extra mycket kring just förhöret med syster Nasrin. Nasrin arbetar nämligen med hedersrelaterade frågor för en myndighet i Sverige.
Det som förvånade mig jättemycket är att den syster till Reskar som uppger sig vara myndighetsperson jobbar med hedersfrågor, sitter i förhör är väldigt tydligt med att hon är myndighetsperson, hon jobbar med hedersfrågor, men hon försvarar hedersnormen, bland annat äktenskapstraditionerna, att man inte tolererar så kallade exogama äktenskap, alltså äktenskap utanför den egna gruppen. Och det här är ganska sällsynt, att ofta sådana som inte har kanske jättestor koll på hur det svenska systemet fungerar och så, de kan försäga sig när det gäller hedersnormer och så. Men en myndighetsperson som känner till systemet, som uppger sig jobba med hedersfrågor, sitter och försvarar hedersnormerna i förhör med polisen i ett sånt här vanligt ärende. Det tolkar jag som en stark indikation på att hedersnormerna är väldigt starka inom den familjen.
Mm. I den tredje och sista delen hör vi mer från Devins slutsatser kring hedersmotivet i det här fallet, men också från Peymans exman Riskars berättelse.
Jag blev helt sjuk och jag blev ärig på riktigt. Om vi kommer inte att vara överens så ska jag skjuta henne i benen faktiskt.
Mitt namn är Nils Bergman. Tack för att ni lyssnar.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.